Ska vi stå upp och lyssna till dagens evangelium? Ifrån Johannes evangeliets 17 kapitel, verserna 18-23. Jesus säger, liksom du har sänt mig till världen, har jag sänt dem till världen. Och för deras skull helgar jag mig till ett offer, för att också de ska helgas genom sanningen. Men inte bara för dem ber jag, utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Jag ber att de alla ska bli ett, och att liksom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de ska vara i oss. Då ska världen tro på att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de ska bli ett, och för att liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, de ska fullkomnas och bli ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig. Amen. Varsågod och sitt. En sak är tydlig när vi läser evangelierna i Bibeln. Det är att Jesus ber. Han ber ständigt. Han ber uppe på berg. Han drar sig undan och ber. Han ber när han är ledsen, han ber när han är glad. Men tillsammans med sina lärjungar så ber han nästan bara skrivna böner. Med lärjungarna så ber han texter ur judarnas bönbok Saltaren växelvis. Han ber nästan aldrig med egna ord. Men när lärjungarna ser Jesus be så är det som de ser någonting som de också vill ha. Och de frågar, Herre, lär oss att be. Och Jesus ger dem en bön. Vår Fader som vi ber än idag över hela vår jord. Det är egentligen inte förrän vi kommer till Johannes evangeliets 17 kapitel som vi får höra Jesu bön med egna ord. Han ber till sin far för sina lärjungar. Och han ber inte bara för lärjungarna, utan han ber också för dem som i sin tur genom lärjungarna får höra evangeliet. Han ber för oss. Också vi är inneslutna i Jesu förbön. Den här bönen kommer i samband med världshistoriens första nattvard. Man skulle kunna tänka sig att lärjungarna efter de hade firat påskmåltiden med sin mästare, ja, kanske skulle sitta i tystnad, i reflektion, i eftertanke, i vördnad. Men evangelisten Lukas berättar att det omedelbart uppstod bråk ibland dem. Tragiskt, men sant. De bråkade om vem av dem som var störst och bäst. Och så börjar kyrkohistorien. Och har väl fortsatt till en del på samma spår. Och det märkliga kanske egentligen inte är själva bråket. Egot som tar överhand hos lärjungarna. Utan Jesus sätt att möta det. Rent mänskligt skulle man ju kunna tänka sig att Jesus kunde reagera att nej, nu får det faktiskt vara nog. Jag ger upp. Här är jag på väg mot min död och ni börjar bråka om vem som är störst bland er. Ni kan inte ens vara sams innan måltiden är slut. Nej, Jesus reagerar inte så. Utan istället så ger han dem ett exempel på hur de ska vara gentemot varandra och andra. Han börjar att tvätta deras fötter som tjänaren gjorde. Och visar dem ett exempel underifrån och uppåt. Och så ber han. Och han ber om två saker egentligen. I den bön som kallats för Jesu översteprästliga förbön så ber han om helig närvaro och kärleksfull enhet. Enheten börjar i närvaron, Guds närvaro. Enheten börjar i relationen mellan sonen och fadern. Jesus vet att de är ett. De älskar varandra. Och sonen gör inget som inte fadern har sagt. Och enheten med fadern ger honom kraft, lugn, men också mod. Shalom på hebreiska. När den friden, när den harmonin är bruten, så blir det motsatsen. Oro, splittring, ensamhet, kaos. Motsatsen till kosmos. Så som jag är i dig, fader, så ska jag vara i dem. Margareta Melin har formulerat det. Jag är hos dig, min Gud, som barnet hos sin mamma. Jag är hos dig som fågeln i sitt bo. Vi är i Gud. Gud är i oss. Ingen människa, oavsett om hon befinner sig i baptistkyrkan i Nazaret eller på en liten kyrka på Broadway i New York, är en ytlig varelse. Det finns enorma djup inom oss, inom varje människa. Som Tranströmer skriver, skäms inte för att du är människa. Var stolt. Inne i dig öppnar sig valv efter valv oändligt. Varje människa är lika mycket värd inför Gud. Vi är skapade, inte av en slump, utan med en tanke. Av en skapare, med en alldeles speciell avsikt. Vi är skapade till relation. Med vårt ursprung, med varandra, med dem vi möter, med den värld som vi lever i. Vi kan vända oss bort ifrån den avsikten. Eller förbli envist omedvetna om den. Men skaparen fortsätter att påminna och erbjuda. Det innebär att varje gång jag möter en medmänniska så möter jag ett mysterium. Jag möter ett liv som jag inte kan pejla. Det finns bara någon som kan pejla djupet i en människa. Men den vördnad jag känner för en medmänniska är också den vördnad jag känner inför Gud. Jag är på helig mark när jag möter någon annan. Det innebär att det finns inga överflödiga människor. Inga reserver i den värld vi lever i. Ingen avbytarbänk. Alla behövs för allas bästa. Evangeliet förkunnar att det inte finns något som är mer likt Gud, mer dyrbart än en människa. Det innebär att varje människa är värd alla ansträngningar och ett varaktigt engagemang. En människa förtjänar fullständig uppmärksamhet och vård, rik som fattig, oavsett om den får leva en dag eller 100 år. Ibland får vi för oss att vi bara är yta. Vi märker inte av de där inre rummen. Och när vi är missnöjda eller ledsna så försöker vi fylla de där rummen med olika saker. Men vi förblir otillfredsställda för vi upptäcker att det finns något som inte riktigt kan fylla oss i den värld som vi lever i, som gör att vi blir tillfredsställda. Jesus säger, jag ska vara i er och Gud är i mig. Kan det vara de rummen som Jesus syftar till när han säger att ni ska helgas genom sanningen? Sanningen som inte är en mängd fakta, information, utan som är något annat, som är något annorlunda. Det grekiska ordet för sanning heter aletheia. Det kan också innebära avslöja. Att bokstavligen dra slöjan åt sidan eller att se in i verkligheten. När jag ser Jesu ansikte så ser jag brödet som bryts. Jag kan upptäcka kroppen. Jag erfar något mer än bara det där fysiska brödet. Strax innan vår text så har Jesus sagt just, jag är sanningen. Och några timmar senare så frågar Pilatus, den romerske ståthållaren, vad är sanning? Och Jesus svarar honom inte. Och jag tror inte det beror på att han inte visste vad han skulle svara, utan kanske just för att Pilatus då blickade in i sanningen utan att inse vad det var han såg. Sanningen stod framför honom live. Det gick inte i repris eller sammandrag. Jesus säger att hans lärjungar ska vara där de finns. Vittnesbörd om sanningen. När Franciscus, Guds lille, skickade ut sina munkar så sa han till dem, gå och vittna för människorna och om det behövs så använd i nödfall också ord. Vittnesbörd behöver inte alltid handla om ord. Livet talar oftast mer än orden. Att vara en Jesu lärjunge handlar om att leva tillsammans med Jesus. Och därför gör det också ont när Kristi kropp bryts sönder av ovänskap eller splittring. I församlingen i Korint så hade ryktet nått Paulus att det hade börjat uppstå motsättningar i församlingen. Man hade tagit fasta på vad vissa av församlingens ledare sa. Man hade börjat driva delar av tron som det skulle vara helheten. Som om ledaren hade blivit huvudet istället för huvudet Kristus. Och Paulus säger att det finns bara ett huvud för kroppen och det är Kristus. Kristus går inte att dela. Kristus går inte att ersätta. Kristus håller samman hela kroppen och ger den sin energi, ledning och impulser. Huvudet är ett, men kroppens lemmar är många. Enhet handlar inte om att vara lika. Jesus bad inte, jag ber att ni alla ska bli lika varandra. Vi är olika. Vi ser olika ut, vi har olika bakgrund, olika historier, olika infallsvinklar på tron och vårt sätt att leva. Men vi behöver möta varandra i våra olikheter och inse att varje gång jag möter en medmänniska så möter jag också Gud. Det handlar inte ens om samma handlingar eller tillvägagångssätt. Det viktiga är inte det som syns. Om det är någon som gör korstecken eller faller ner på sina knän och ber. Det handlar inte om det yttre. Det handlar om det inre, insidan, mitt hjärta, vad som finns där. Var dig själv. Var rädd om ditt hjärta. Ett och samma hjärta, det är vad enhet handlar om. Ett hjärta som är vänt till Gud i kärlek, som gör att världen upptäcker den gudomliga närvarons ansikte och kan tro. Vi lever i världen, men vi lever inte av den. Amen.